Rubriken för min predikan den här söndagen är: vad kan jag lova det här året? Vad kan jag lova det här året? Och faktum är att jag faktiskt blev kontaktad av Världen idag för några dagar sedan, som hade snappat upp min rubrik på nätet och ville ställa en fråga utifrån min rubrik. Men jag var så krasslig den dagen så jag sa nej, jag orkar faktiskt inte prata med dig idag. Så det blev ingen rubrik, men det var väl fint utav dem. Vad kan jag lova det här året? Ett nytt år kan ju ses som en oskriven bok. Och alla förhåller vi oss till ett nytt år på lite olika sätt. För någon så går det nästan obemärkt förbi. För någon annan så är det en ny start. Och det här konceptet nyårslöften tror jag vi alla känner till på ett eller annat sätt. Och jag vet inte om du har sagt några sådana inför det här nya året som vi har kommit in i. Ett nyårslöfte som hjälper en att göra det där som man kanske länge velat göra men inte kommit till skott med. Börja träna, fixa på huset, eller jobba mindre, äta nyttigare eller någonting helt annat. Men har du tänkt på att i väldigt stor utsträckning så handlar nyårslöften ofta om ett görande? Att försöka ta sig i kragen, lova sig själv en förändring eller se till att de dåliga vanorna bryts. Och därför så söker man ju också ofta efter det som passar en bäst. Det som passar just mig bäst. Som jag behöver. Och ingenting utav det här behöver vara fel. Det kan hjälpa oss på olika sätt. Men nyårslöften kan många gånger också leda till en stress. Till ett jagande, till ett krav. Och någonting som man i längden inte riktigt orkar hålla. Och när det kommer till tron då? Hur förhåller vi oss till den? För när vi tittar på tro, när vi tittar på relationen med Gud, när vi kollar på kyrkan, så finns det också en risk att vi hamnar i samma dike. Med samma typ av frågor, samma typ av frågeställningar och förhållningssätt till att uträtta. Vad behöver jag göra för Gud? Vad krävs av mig som kristen? Och dels med en bakgrund att kyrkan många gånger har ett förhållningssätt ibland till att producera. Och att kräva engagemang, vilket egentligen inte heller behöver vara fel. Men när man har en sådan utgångspunkt så finns en stor risk att vi faktiskt missar grunden till varför vi gör det vi gör överhuvudtaget. Och idag så skulle jag vilja ta med er till ett bibelsammanhang där Jesus möter en man som ställer en väldigt stor och viktig fråga. Och vi ska läsa från Lukas evangeliet kapitel 10, vers 25-28, där det står så här. Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: vad står det skrivet om i lagen? Hur läser du där? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom: du svarade rätt. Gör det så får du leva. Mannen kommer med en väldigt stor fråga till Jesus. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Tyvärr så märker vi ganska tydligt i texten att mannens motiv var inte äkta. Det lät fint, som är en genuin längtan hos mannen. Men frågan var inte ställd för att verkligen vilja veta, utan för att sätta Jesus på prov. Att testa honom. Samtidigt är ju mannens fråga en fråga som ekar i många människors inre. Troligtvis alla, eller åtminstone så kommer alla människor någon gång att ställa sig den frågan på ett eller annat sätt. Vi vet att människor i alla tider har haft frågor som rör livet och evigheten. Kanske inte alltid med samma utgångspunkt eller slutsats. Men med frågor som vad ska jag göra? Eller hur ska jag bete mig? Jag har alltid funnits på ett eller annat sätt. Och det förekommer ju i ett försök att få svar och hitta lösningar på livet. Alla undrar vi, hur ska jag göra det bästa av det här livet? Hur ska jag lyckas gå hela vägen? Vad behöver jag göra för att mitt liv ska ha något värde? Och vid ett nytt år så väcks de här frågorna kanske till liv på ett nytt sätt. Vad kan jag lova det här året? Både mig själv, min omgivning och Gud i himlen. Men låt oss stanna upp en liten stund och se hur Jesus responderar på mannens fråga. För nästan alltid när man läser i Bibeln om Jesu möte med människor så märker vi att han bemöter dem på ett ganska intressant sätt. Ofta när Jesus samtalar med människor så ställer han en motfråga. Han skickar frågan tillbaka till mannen även här. Då han säger, men vad säger du själv? Vad står det skrivet? Vad läser du? Vad är din egna slutsats på din stora fråga? Och jag vet inte mannens fulla avsikt eller ens hans förväntningar på samtalet med Jesus. Förutom att han försökte sätta dit honom, vilket de gjorde laglärda. De försökte göra sitt yttersta för att sätta dit Jesus på något av det han sa eller det han gjorde. Men när Jesus i sin förmåga lyckas vända frågan tillbaka till mannen så fick han återigen påminna sig om vad orden faktiskt sa. Och han säger, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd. Och när mannen hade sagt det så säger Jesus till honom, du svarar rätt. Du har rätt. Men Jesus säger också, gör det så får du leva. Mannen verkade känna till orden. Men vad betyder de för honom? Och vad betyder de orden överhuvudtaget? Att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd. Eftersom mannen ville pröva Jesus så förväntade sig han troligtvis en möjlighet att sätta dit Jesus på någonting av det han sa. Men istället så fick mannen sätta ord på det som var det viktigaste i hans fråga. Ord som Gud gav Mose i Gamla testamentet. Ord som hade följt det judiska folket genom historien. Ord som var grunden för deras identitet och relation till Gud. Viktiga ord som skulle uttalas över folket men också efterföljas. Att leva efter. Och ord som påminner dig och mig idag om vad livet med Gud faktiskt innebär. Och vi läser i Moseböckerna vad Gud säger till Mose just efter att han har angett de här orden. För de här orden är ju hämtade från Gamla testamentet. Och efter det så säger Gud så här. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen. När du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och det ska vara som en påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och i dina portar. Ett fantastiskt bibelord tycker jag. Där Gud påminner om fokuset på vad de här orden faktiskt handlar om. Hjärta. Vad var det Gud sa? Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. I Ordspråksboken 4:23 så läser vi de här orden. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Hjärtat i kroppen upprätthåller allt liv. Jag är inte sjuksköterska, det är min fru. Men så mycket vet jag. Om inte hjärtat funkar, funkar inget annat heller. Det går att skapa någon slags upprätthållande verksamhet. Men om hjärtat förlorar sin funktion, då är det slut. Hjärtat måste ha första prioritet. Det går inte att säga, hjärtat, du får vänta. Det kanske man säger till sin fru ibland. Det är inte riktigt samma sak. Men hjärtat, du får vänta här. Vi har andra saker i kroppen som är viktigare att fokusera på just nu. Så vi vet att du inte mår så bra, men du måste vänta. Det går inte att säga så. Det finns ju också en utmaning i våran tid som ofta säger så här. Du ska följa ditt hjärta. Och den stora frågan är, vad menar vi när vi säger du ska följa ditt hjärta? Ibland så kan det vara så att det handlar om att det som är rätt för mig behöver inte vara rätt för dig. Att gör det som passar dig bäst. Följ ditt hjärta, följ dina drömmar. Följ allt det som du tycker känns bäst att göra. Och vid första anblick så låter det kanske ganska vettigt. Men när vi ser närmare på det så märker vi att det ofta är grundat i att alla människor formar sin egna bild av det som känns bäst. Följ ditt eget hjärta. Men när Gud talar om hjärtat och om relationen till honom så handlar det inte om människans egna önskningar och vilja. Utan det handlar istället om att låta Gud vara den som pulserar på min insida. Att hjärtat, mitt hjärta, är inte separerat från Gud utan sammankopplat med den Gud faktiskt är. Det han säger och det han gör. Gud säger inte att han är en av många vägar till livet. Nej, han är väldigt egoistisk. Och säger att allt går via mig. All uppmärksamhet är riktat mot mig. Att älska honom mer än allt annat. Mer än något annat. Mer än något annat älska Gud av hela sitt hjärta. Att älska han först. Första prioritet. Det viktigaste. Det som kommer först. Och när Ordspråksboken talar om att det ska bevaras, så handlar inte bevarandet om ett konsumerande över jaget. Mitt jag, det jag vill. Jag, mig och mitt. Utan har en annan riktning. Att bevaras i Gud. Att det inte handlar om att det bara jag tycker känns rätt och bäst för mig. Utan att gång på gång vilja formas efter Guds hjärtslag. Gud har ju kallat sin församling att vara ett. Att vara ett innebär inte att alla är lika. Det är ju bara att titta på varandra och se att vi är väldigt olika. Men församlingens uppdrag är heller inte att vara så pass olika att vi skiljer oss från varandra. Utan när vi blir ett, det är när vi vänder oss mot honom. Han som är Gud, skapare av himmel och jord. Våran förebild, och säger att vi tillhör inte varandra, vi tillhör inte oss själva, vi tillhör dig. Ett hjärtslag står det om i apostlärningarna. När de talar om de kristna, att de var ett hjärtslag. Det var att fokuset låg inte hos dem själva till att skapa sin egen bild av Gud, utan att tillsammans sträcka sig mot honom. Och be Gud hjälp oss så att vi ser med klarhet den du är och vad du har för oss. Så ordet bevara handlar inte om att hålla det för sig själv eller gömma undan det. Min tro är min tro, din tro är din tro. Vi behöver inte samtala om det, för att jag gör som jag vill med min tro och du gör som du vill med din tro. Så kan vi leva. Men ett bevarande handlar inte om att gömma undan. Istället så handlar det om att skydda. Hålla intakt och vakta så att inget eller ingen kommer in och förstör. Förgör. Missbrukar. Skadar. Skydda ditt hjärta. Paulus skriver så här i Filipperbrevet 4:6. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Det finns ett löfte när vi låter Gud få komma först i våra liv. Paulus säger inte här att vi inte kommer att möta bekymmer. Det kan vi nog alla skriva upp på att det har vi redan gjort. Och kommer troligtvis att göra framöver också. En kristen slipper inte undan bekymmer. Slipper inte undan svårigheter och tuffa passager i livet. Men istället så handlar det om att vi inte låter bekymren forma oss, utan att vi kan få kasta våra bekymmer till honom. Vi säger: Gud, du ser och vet hur min situation ser ut just nu. Men tack för att du är med mig. Att säga, att ge allt till honom. Bön behöver inte vara det där tillfället som man alltid har dåligt samvete för att aldrig lyckas med. Någon kanske känner igen sig. Jag får inte till mitt böneliv. Jag får inte till min bibelläsning. Istället kan det få vara en genuin konversation med himmelens Gud, som faktiskt känner allt och vet allt om mig och dig. Och då kan våra bekymmer bytas ut mot Guds frid och våra hjärtan bevaras. Inte av vår egen förmåga att ha lyckats, utan i Kristus Jesus. I honom. Centrum för församlingen är inte pastorn, tack och lov. Men det är inte heller du eller jag eller någon medlem. Det är Jesus. Han är centrum. Han är centrum för sin församling. Och hade det inte varit för han, så hade det varit en av många organisationer som vi hade samlats till, där vi skulle försöka lösa saker och ting på egen hand. Men nu är det inte så, utan Kristus är i centrum. Det innebär att vi behöver inte komma med allting och veta allting och förstå allting, utan vi får komma som vi är. Vi får komma med våra bekymmer, vi får komma med våra tillkortakommanden, vi får komma med våra synder, allt det som tynger, allt det vi kämpar med, och säga: Herre, hjälp mig. Hjälp oss. Och överlåta vårt hjärta till honom. Och våra tankar i Kristus Jesus. För det finns ett löfte att när vi låter Gud ta första platsen i vårt liv, så möter han oss där vi är. Jag tycker om att läsa böcker. På senare år så har jag faktiskt börjat att läsa en hel del böcker. Jag har önskat mig en del böcker i julklapp också. Jag tycker det är härligt att få läsa bladgrejer. Det är trevligt. Inte bara iPads och telefoner. Utan faktiskt få hålla i en riktig bok. Och jag läser en hel del olika böcker. Men en bok som jag återvänder till många gånger är en bok som heter All I Want Is You. Allt jag vill ha är dig. Och som är ett uttryck som grundar sig i en händelse som den här författaren, tidigare präst Sandy Miller, har skrivit. Och han beskriver om en händelse som utspelar sig i Kalifornien för bra många år sedan. Efter att han hade predikat så hade de haft en underbar kväll och de hade fått möta Gud och se hur Gud gjorde fantastiska saker. Människor som blev helade, människor som blev upprättade. Och han upplevde hur Gud var så nära och han gick längs med havet och bara tackade Gud för allt det fantastiska som han hade gjort. Och så sa han till Gud med full entusiasm: jag vill tjäna dig. Vad vill du att jag ska göra? Vad vill du att jag ska ta vägen? Vad vill du? Hur ska vi ta det här vidare? En genuin längtan efter att få tjäna Gud och tjäna hans rike. Och Sandy, han säger att det inte är många gånger som jag har hört Gud klart och tydligt. Kanske en, kanske två gånger totalt. Men när han hörde de här orden från Gud så var det som en tydlig pil som gick rakt in i hans hjärta. Då Gud säger att all I want is you. Allt jag vill ha är dig. Och han skriver så här, jag läser det på engelska först och vill översätta det sen. We have got ourselves so worried. We see our value to God in terms of our ministry or our contribution. Are this or are that? When we think about it honestly on our knees, we really can't think about anything that would be of much value to him who owns everything in the whole world. He can raise up people out of the stones if he wants them. He can do anything he likes, but all he wants is you. Ibland så kan vi bli så oroade över saker och ting. Vi ser vårt värde i relation till Gud utifrån våran verksamhet. Över det vi försöker åstadkomma. Över det ena med det andra. Han säger att vi kan till och med se människor komma till tro. Vi kan se döda komma till liv eller sjuka bli helade. Och han kan göra alla sådana där saker för att han är en stor och mäktig Gud. Men det han först och främst vill ha, det är dig och mig. Inte vad vi uträttar för honom. Allt jag längtar efter är dig. Alltid och kanske framförallt inför ett nytt år så ställs vi inför nya utmaningar, nya löften. Och förstå mig rätt, det är inte fel att vara ambitiös. Med en vilja att uträtta saker, varken för sig själv eller för Gud. Det är en del av livet. Samtidigt är vi alla medvetna om att vi lever i en tid med så mycket runt omkring oss. Så mycket att göra, så mycket att stå i, smått som stort. Så mycket som kräver vår tid och vår uppmärksamhet. Och ibland så kan vi som sagt känna likadant när det kommer till kyrkan eller till tron. Allt jag vill ha är dig. Inför ett nytt 2023 så tror jag det är faktiskt vad Gud säger till dig och mig. Han älskar vad vi gör för honom. Han älskar initiativ, han älskar satsningar. Han älskar drömmar och visioner. Och det är något vi inte ska vara utan. Men framför allt, först och främst vill han ha dig och mig. Han vill vara med dig. Han älskar dig. Och han vill spendera tid med dig. Så tillbaka till den första frågan. Vad kan jag lova Gud det här året? Ja, det enda nyårslöfte inom citationstecken, vi egentligen behöver ge till honom är våra liv. Att överlåta oss på nytt till honom. Ett nyårslöfte som vi kommer att behöva upprepa många gånger under det här året. Med en ständig längtan att respondera på hans inbjudan och säga: här är jag. Jag vill älska dig av hela mitt hjärta, av hela min själ, av hela min kraft och av hela mitt förstånd. Det är inte alltid enkelt. Orden kan vara tuffa i verkligheten. Men att säga att Gud, här är jag. Jag vill vara med dig. Är en bra början för att Gud ska kunna få göra sitt verk i dig och mig. Att tron inte bara blir en verksamhet bland många andra. Eller att Gud bara blir någon som jag förväntas ska göra saker för mig. Utan att jag också själv är villig att säga detsamma till honom. Att jag på nytt vill överlåta mitt hjärta till honom. Där han vill staka ut kursen för mitt liv. För oss som församling och för allt det som ligger framför. I Jesu namn. Amen.